With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej på er. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att tacka just dig, du som lyssnar. Det svindlar också lite för mig när jag tänker på att Kändispodden på bara några månader fått över 250 000 lyssnare. Det är faktiskt helt sjukt. Det skulle också vara roligt att höra vad ni tycker om podden. Har ni tips på gäster och kändisar som ni är extra nyfikna på? Eller bara vill skriva några rader? Då mejlar ni till hej@kändispodden.se. Gå också in på iTunes och ge Kändispodden högsta betyg. Då blir jag superglad. Och glöm inte att följa Kändispodden i din poddapp. På iTunes eller Acast så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Nu tycker jag vi släpper in veckans gäst och kör igång. Och välkommen till Kändispodden, Vicky von der Lancken.
Tack så hemskt mycket.
Härligt att se dig. Legendarisk nöjesproducent och teaterchef. Ikon. Drottningen av teater Sverige.
Oh, tack snälla.
Nej, men är det inte lite så?
Ja, jag vet inte vad. Det får andra avgöra, men jag jobbar på och har kul och driver teatrar.
Ja, det här är ju inte blyga kvarten, utan här drar vi på. Du är ju drottningen. Du är ju, äger du? Eller, Oscarsteatern och Kinateatern.
Ja, och tillsammans med To Entertain.
Ja.
Vi äger ju inte fastigheterna, utan vi har ett långt kontrakt.
Ungefär som att man har ett förstahandskontrakt på en lägenhet i innerstan.
Och jag måste bara berätta, det var en rolig... när vi tog över Kinateatern, då var jag 68, idag är jag 75. Mm. Och då skrev vi på ett avtal på 20 år. Så när jag är 88 börjar jag kanske trappa ner.
Ja, eller så skriver du på ett nytt 20-årskontrakt.
Ja, exakt.
men för den breda massan... Jag har ju följt din karriär, kan man väl säga. Det första som jag såg som du producerade var ju Tingeltangel på Tirol.
Mm.
Och det var ju din första stora egna som producent.
Ja.
Men det är ju för mig stenåldern, fast det känns ju dumt att säga det till dig så här. Mm. Men du har ju... Jag älskar ju show och teater. Och du har ju funnits hela mitt vuxna liv.
Ja, så att, vad härligt.
Så att det här är ju lite som... Jag sa det när du kom, att man blir lite starstruck. För du är lite som en idol. Men jag tänker att man känner ju till ditt namn, eller det kanske många gemene man också gör. Ja. Men jag ska dra lite här så att folk fattar vilken gigant som sitter här. Nej, men man kan ju också säga att du är kvinnan som gav Robert Gustafsson till svenska folket. För du har ju...
jobbat med honom i 23 år, tror jag.
Men sen om man tittar vad du har... producerat, så är det ju Killinggänget på Grand Hotel, Rhapsody in Rock, Kurt Olsson, Damorkestern, Ledin, har du väl? Speldosa med Björn Skifs, va? Du har varit inblandad i Diggiloo på något sätt?
Ja, alldeles i början. De första 2-3 åren tror jag var med. Mm.
After Dark har du producerat i hetaste laget med Björn Skifs. Och där fick inte Regina Lund ett stort genombrott?
Jo,
där?
Absolut. Och då hade vi också Johan Ulveson med och Lasse Brandeby var med. Och det var väl Reginas kanske första stora, riktigt stora genombrott. Mm. Och hon var ju fantastisk.
Ja, hon är som klippt och skuren för den.
Ja.
Ja, men det, man kan hålla på hur länge som helst och rabbla föreställningar. Och du har ju redan varit inne på det här. Du har ju fyllt 60 plus moms, kan man säga.
Ja.
Och det är lite svårt att sammanfatta ett så långt, rikt liv. Men när jag snokade reda lite på dig innan här, eller kollade upp, så visste jag faktiskt inte att du hade i starten av din, eller i din ungdom, att du själv stod på scenen.
Japp. Jag var en säsong hos din och Cederhök på Liseberg på veckans revy. Och lite frejdigt ringde jag och erbjöd och sa att jag kan vara med i din revy i sommar. Och han blev alldeles förvånad. Var jag 17 år. Då hade jag varit med i något som heter Folkans ungdomsrevy i Jönköping. Ja, du får väl komma ner och provsjunga. Och så gjorde jag det. Och sen ringde han då och sa att jag hade fått jobbet. Och han sa att vi ska väl kanske skala ner lite gester. För det var mycket gester och mimik.
Ja.
Men det var fantastiskt. Och jag var med där en säsong. Och min pappa tyckte inte att det var så attraktivt att ha en dotter som stod och sjöng på Liseberg. Han tyckte jag skulle bli sjuksköterska eller något. Mm. Så han sa, åker du får du inte komma hem. Jag åkte ju och jag fick komma hem.
Ja, det brukar vara så.
Ja, men det var lite... Men sen kom han ner och tittade och det var lite rörande. För han ställde sig upp mitt i publiken när jag sjöng.
Mm.
Det är min dotter, hon den högra till vänster. Hon den högra, den mörka där.
Vad härligt.
Ja.
Vilket minne.
Mm.
Men då, du visade redan där framfötterna, tänkte jag säga. Att du var rätt framåt och ringde upp Sten-Åke.
Ja, och jag tror att jag har varit modig. Jag har varit orädd. Och det är ju likadant när man tänker på... Ja, sen var jag ute och sjöng med kabarinalen och lite. Men sen kände jag jag sjunger hellre än bra. Så att... Och sen gifte mig och fick barn. Och så var jag hemmafru i 2 år.
Och sen så skilde du dig. Och då så var du ensamstående, arbetslös.
Mm. Mm.
Men hade skaffat ändå en del kontakter under de här åren.
Mm. Men det var inte så lätt då, så att jag fick jobb i affär. Okay. Och jag var väldigt tacksam överhuvudtaget att jag fick ett jobb. Men då umgicks jag mycket med trubadurerna och Bengt Sänd. Så Bengt Sänd sa, nej men du kan inte stå i affär, det passar inte dig. Jag har en idé. Kom ner till Gyllene Freden så bjuder jag på middag. Och när jag kom dit så sa Bengt, nu har jag bestämt vi ska starta någonting som heter Yrkestrubadurernas förening. Mm. Och du ska ha hand om det. Och det var Cornelis och Fred och Finn Zetterholm och hela trubadurgänget.
Mm. Inga dåliga killar.
Nej. Och modig. Ja, det är klart att jag ska. Vi startade kontoret hemma i min lilla tvåa i Rågsved. Så jag hade kontoret i matplatsen. Och det höll jag på med i 3,5 år.
Ja, det funkar det också. Men jag tänkte, det är ju ändå... Vilka killar ändå?
Ja,
Var de stora redan då?
Ja, Fred var ju och Cornelis var ju fantastiskt. Och de hade ju hur mycket jobb som helst.
Men så att du började lite som, kan man säga, deras bokare också?
Ja.
Så att du styrde upp de här rövarkillarna?
Ja, och som ringde ibland mitt på nätterna. Du, jag har glömt bort, var skulle jag bo någonstans? Och nu är jag i Göteborg, jag har glömt bort det. Nej, men det var jättebra. jätterolig tid, verkligen. Jag hade mycket kul med dem och lärde mig mycket. Jag fick en fusklapp, för jag kunde ju inte mycket om vad jag skulle fråga. Nej. Så jag fick en fusklapp. Och önskas det pressreleaser man läste innan till. Men, och det växte, det blev ju väldigt stort. Och sen kände jag efter 3,5 år, nej men nu ska jag, eller 4 år var det väl, ja. 4 år var jag där, att nej men nu vill jag gå vidare.
Mm.
Och då stod det i tidningen och ser jag ner och tittar på Barbro Svensson, ja. Lillbabs, som sjöng på Back i vapen och gjorde en hyllning till Barbro Hörberg. Och så gick jag bakom och tackade, för vi hade ju träffats tidigare. Och då sa Barbro, men jag läste att du har slutat nu med ITF. Jag söker en sekreterare. Ja, ja! Dagen efter så ringde hennes revisor och så fick vi göra upp. Jag skulle jobba på halvtid.
Mm.
Och sen 2 dagar senare så sitter jag hemma på Birger Jarlsgatan hos Barbro. Och så det gick jättefort.
Tog över hennes liv.
Ja, nej men det var fantastiskt. Och så Barbro har ju lärt mig väldigt mycket. Mm. Det som jag brukar säga, hon lärde mig att gå innan jag började springa.
Ja. Men det är också en fantastisk historia. Alltså vilken slump allting.
Ja!
Alltså om man tittar på i backspegeln nu, så sitter du här och är Sveriges största teaterproducent.
Mm.
Och så ser man hur det ändå började som en slump.
Ja.
Ja. Men hade du någon själv, någon längtan? Alltså om du, drömde du någon gång om att äga en teater?
Nej, det gjorde jag inte. Så när Göran Lindgren ringde mig, för då hade jag ju hyrt in mig. Jag var ju på Cirkus i 5 år och gjorde ju, först var det Povel Ramels knäpp igen och sen Parnevik Cirkusparty och sen i hetaste laget 2 år och sen var det Kolla klotet med Povel igen. Så jag var där i 5 år och vi sålde väl nästan 1 miljon biljetter på de åren. Och sen ringde Göran Lindgren och frågade om jag var intresserad av att köpa Oscarsteatern. Men jag kände nej, jag vill inte äga någon teater.
Det låter dyrt också.
Ja, nej, men jag kände, men har jag en produktion så hittar jag en teater. Mm. Så jag tackade nej och jag tackade nej 3 gånger. Sen ringde Lars Schmidt som en gång var gift med Ingrid Bergman. Mm. Och sa, vet du, jag och Jarl Kulle skulle vilja bjuda dig på lunch på teatergrillen. Ja, vad trevligt, sa jag, kom dit till kaffet. Vi är här för att övertala dig att du ska ta över Oscarsteatern. Och vi ska stötta dig och vi ska hjälpa dig. Och då sa jag, då ska jag i alla fall tänka på det över sommaren. Så åkte jag till Palma, jag tänker bra där. Och så berättade jag för Johan och mina vänner. Och Johan sa, men du har ju sagt till mig hela livet, man ångrar bara det man inte har gjort. Mm. Så nu säger jag, jag tycker du ska ta hand om teatern.
Mm.
Och det här var 97. Så när jag kom hem så ringde jag och så sa jag, ja, jag säger ja.
Mm.
Så jag flyttade in 98 året efter då. Så i år är det 20 år.
Härligt, grattis.
Ja.
Vi ska säga också att Johan är Vickes son.
Just det.
Ja. Men vi ska bena i det här med Oscarsteatern. Jag tänkte att vi hoppar tillbaka. Du var hos Barbro runt 75.
Ja, från 75 till 87.
Ja.
Mm.
Och vad liksom, du säger att hon har lärt dig det mesta du kan om den här branschen då.
Ja.
Men vad har du betytt för henne, tänker jag?
Jag tror vi betydde mycket för varandra, tror jag. Och jag började ju som sekreterare och jag slutade hos Barbro som producent. Mm. Och det var, Barbro lät mig växa och ta beslut och och det var som Lars Forssell hade skrivit en artikel om Barbro.
Mm.
Och då kände jag, alltså, han skulle ju skriva till Barbro. Så jag och sen en kvinna från TV, vi smygringde till Lars Forssell och tog en lunch med honom. Mm. Och frågade om han kunde tänka sig att skriva en föreställning till Barbro. Och han sa ja direkt. Mm. För han hade ju träffat henne och sett vilken fantastisk människa hon var. Mm. Så,
men det är det jag menar. Du har ju en enorm känsla för allting det här.
Mm.
Och det var därför jag tänkte vad du hade betytt för Barbro. Inte bara som vän.
Mm.
Utan, för hon fyller ju 80 år nu i mars.
Mm.
Fantastiskt, det är still going strong. Och hon har ju, som hon själv säger, jobbat i 65 år någonting utan comeback.
Mm.
Så de där 11 åren grundade du i mitten av hennes karriär, så att säga.
Ja, och från början så var det ju Simon Brehm som betydde så oerhört mycket för Barbro. Och sen när jag började jobba med Barbro, så Karin Falk hade ju regisserat. Så Karin var ju också en väldigt... Så vi tre blev ett väldigt bra team. Karin Falk och jag och Barbro. Och när vi planerade. Och det var ju en fantastisk tid att vara med Barbro och åka med ut på turnéer och hur... Ja, det var en fantastisk, härlig tid.
Men jag tänker också så här, artister som Barbro görs ju nästan inte längre.
Nej.
Så här, men jag tänker, vem är nästa generations Lill-Babs? Kan man säga typ att Pernilla Wahlgren är en form av Lill-Babs som är lite allround och som hela tiden har funnits?
Ja, det kan man säga.
Och kanske finns om 20 år också.
Ja, det kan man säga. Och som är väldigt öppen och... frimodig, väldigt öppen både med sig själv och mot människor runt omkring. Ja, det tror jag.
Så att Pernilla är nya Lill-Babs.
Ja, eller Carola. Eller. Men de, alltså, ja, de är såna egna. Men det är ju många fantastiska tjejer. Jag menar, jag tycker beundrar både Pernilla, Carola och Lena PH är ju fantastisk. Så att,
du har jobbat med alla dem, va?
Ja.
Lena vet jag att hon var med i Tältprojektet bland annat.
Ja, men det var hon. Men, och Carola har varit med i Rhapsody. Ja, just det.
Ja. Men, och sen när du slutar hos Barbro så... Efter ett tag så kommer det här erbjudandet som den första show jag såg som du hade gjort. Tingeltangel på Tirol med Margareta Krook. Jag säger Margareta Krook, fast det var Povel och Hasses show.
Ja.
Jag minns faktiskt inte jättemycket av den. Jag minns bara att jag tyckte att det var väldigt bra.
Ja, men det var det. Och när de kom upp till mig och ville ta ett möte, så tänkte jag, för jag jobbade ju med en del artister. Det kanske var någon artist de ville ha. Nej, vi har hört oss för lite och vi ska sätta upp någonting som heter Tingeltangel, och då skulle vi vilja ha dig som producent. Och du vet, och jag var tvungen nästan att ta ett djupt andetag, men jag sa ju ja på en gång. Vad roligt! Sen gick det en vecka, så kände jag, vad har jag gjort? Har jag tackat ja till det här? Ska jag vara den som går in och säger, ja, det här är lite för långt och det här får vi korta och det här var väl kanske... Så jag tog en lunch med dem och så berättade jag. Alltså, jag sa ju ja på en gång, men jag känner också att nu blev jag alldeles livrädd. Nej, men det ska det inte vara. Vi litar på dig och det... Och då kände jag, och det gör de. Och jag fick jobba med Povel till han gick bort. Mm. Jag fick jobba med honom i 19 år.
Mm.
Och efter vi hade gjort Tingeltangel så föreslog ju Hans Alfredsson mig till producent för den fasta utställningen, världsutställningen i Sevilla.
Mm.
Så han trodde mycket om mig. Där kommer du att klara. Det har jag sagt till UD. Men som tur var fick vi in en väldigt duktig scenograf som kunde räkna på vad det kostade att bygga och så. Men det var en upplevelse.
Men vad härligt att du bara kastade in i
ja,
det.
Ja.
Det måste man ju ändå liksom inspireras av.
Ja, och det är det som jag har gjort. Sen fick jag jobba med Hasse ett par gånger till och bland annat med Gunnar Hellström så ja, gjorde vi Solskenspojkarna. Ja.
Det gick på Intiman va?
Ja.
Ja, den såg jag också. Jag minns inte heller så mycket av den. Nej. Man har sett så mycket men jag vet att jag har sett den.
Mm. Och sen när jag tog över Oscars, det första jag gjorde var ju Guys and Dolls. Mm. Också med Schiffs då som var med och Ulveson och
Bergström,
va? Helena Bergström, Maria Lundqvist och Claes Månsson och Peter Harrison. Och
dåligt
gäng där heller. Nej, det var det inte. Och då övergjorde Hasse bearbetning och översättningen på Guys and Dolls. Så det var härligt att ha med honom på Oscars. Ja.
Och sen efter ett gäng år där, efter Tingeltangel, så hittade du ett annat fynd på Tyrol.
Mm.
Robert Gustafsson.
Robert Gustafsson. Och det var så roligt. Då var jag där med Povel och Hasse. Och bara kände, men vilken kille! Han är ju fantastisk! Mm. Så jag gick ju bakom då och presenterade mig och sa, åh, det vore roligt, jag skulle gärna vilja få jobba med dig. Ja, jag står i telefonkatalogen, det bara ringa, hej då!
men visste han vem du var?
Ja.
Han spelade lite svår bara.
Ja, nej, han var inte svår, men han, jag tror han blev lite generad, tror jag. Och sen det första vi gjorde tillsammans, eller då var han anställd utav Bosse och mig, Bosse Parnevik och jag producerade ju Cirkuspartiet ihop. Och det var 93 och där var ju Robert fullständigt lysande. Mm. Och då var Pernilla med och de hade flera roliga nummer ihop. Sen 96 var det första som vi satte upp ihop. Och det var då Hotelligan som vi hade väl nästan 348 000. Men är det så länge sedan? Ja.
Mm. Det känns inte så.
Nej.
Det var med Susanne Reuter
och
Peter Haber, var inte han med det?
Ja, och Johan Reborg.
Ja. Men är det så länge?
Ja.
Herregud.
Vi spelade den i 2 år. Och och sen har vi ju fortsatt och sen har ju Robert och jag startat teater nere i Kalmar.
Mm.
Och det är 10 år sedan. Och det var lite roligt när vi kom ner till Kalmar tidigare för 10-11 år sedan så åkte man gärna förbi Kalmar och var på Öland.
Mm.
Nu har ju Kalmar blivit vald till årets sommarstad 3 år i rad. Så efter vi startade upp så har det hänt mycket nere i Kalmar. Många fler arrangemang har kommit ner. Så.
Men det är väl för att ni vågade satsa också, kanske visa att det funkar.
Ja. Och det var lite roligt med en taxichaufför som sa första året, ja, det där kommer inte att gå så bra. Det är här en sommar och sen, nej, det blir inget. Samma sen efter 2 år. Vad var det jag sa? Det här skulle funka bra.
Mm. Ja, det låter så svenskt.
Ja. Ja.
Men vad är hemligheten då där? Är det för att du har eldat på med så stora namn? Så att man visar att det liksom är en ordentlig satsning.
Jag tror att det var så. För när vi startade upp då hade vi ju, vi kunde ta in 800 sittande. Och vi hade ju både Peter Dalle, Susanne Reuter och Robert med första året.
Mm.
Och det blev ju en succé redan första året. Och sen blev det, de kalmarborna har stöttat oss och är glada när vi är ute på stan och tackar och att det har betytt mycket. Och sen har vi också använt oss utav skådespelare från Kalmar. Ett par som heter Martin och Anna Rydell har varit med oss flera gånger. Och det också ger en...
Det är nog viktigt också så att det inte blir som att nu kommer stockholmarna.
Nej, nej. Utan så vi brukar alltid ha med någon. Och nu i somras hade vi en kille som heter Magnus Kviske som är lysande komiker. Och så att de integreras med våra skådespelare från Stockholm. Och det har varit viktigt.
Mm. Men har det där varit en strategi för dig genom åren? Alltså när du sätter upp en föreställning.
Mm.
Att för tittar man tillbaka vad det är du har gjort så ser man ju att Den röda linjen eller den röda tråden är ju riktigt stora namn.
Mm.
Är det för att du är lite feg eller är du smart?
Ja, att driva privatteater, det är ju... du måste ha en väldigt hög beläggning för att få det att gå runt. Med rättigheter, man betalar kanske 13-14% i rättigheter från bruttot. Och så det är mycket kostnader som man kanske inte tänker på. Men jag försöker ju alltid, även om vi har något... Inte, jag vill inte bara ha ett stort namn, utan någon som passar för rollen. Mm. Så att det är inte bara så... Och sen försöker jag alltid ha med lite nya, unga, så...
Lite plantskola.
Ja, nej, men som kommer in, och för man måste ju också bygga på underifrån. Det är jätteviktigt.
Men vad, när du får en, inte idé, men... Du äger ju teatrar, så du måste ju hela tiden sätta upp någonting nytt. Du antar att i din planering är du långt, långt i framtiden. Men är det föreställningen eller en stjärna som kommer först? Alltså typ till exempel, letar du någonting till Robert Gustafsson eller letar du en bra föreställning och sen... Förstår du vad jag menar?
Både och. I Kalmar så tittar ju både Robert och jag vad som kan passa för honom. Och Robert spelar varannan sommar. Men annars, det är viktigt att ha en bra föreställning som man känner. Och sen ska jag väl tillägga också att sen 13 år tillbaka så blev jag uppvaktad av To Entertain som letade teater i Stockholm. Och det var då jag kände att Oscars är ett stort hus att driva ensam. Eftersom jag fortfarande ville göra andra aktiviteter lite här och där. Så de fick köpa in sig till 50%. Och då kände vi att vi fick lite tid över. Och så blev vi erbjudna Kinateatern. Så jag gör ju det här med To Entertain. Och...
Jag vet, men jag tycker det är mycket roligare att säga att det är du som kvinna. Och som...
Ja, absolut. Ja. Men det är härligt att ha dem som samarbetspartner.
Ja.
Men när man tänker pjäs, till exempel, så var vi med Gentlemannen. Så var vi över, tror jag, 13 var vi över i New York och tittade på den. Sen åkte Johan, min son, över en gång till och tittar på den med en skådespelare. Så vi la en liten option, du vet, så här att...
Vi ska bara se att på Oscars teater nu så går Gentlemannen med Henrik Dorsin bland annat i de åtta huvudrollerna.
Och
Susanne Reuter är med och det är ett gäng.
Ja, Andreas Tholsson från Dramaten och Sara Angfeldt och Emmy Kristensson som gjorde Kristin i Fantomen, huvudrollen.
Som också är med i Melodifestivalen nu, tror jag.
Ja. Men det var lite, så vi la en liten option att den här skulle kunna fungera.
Okej, så för 5 år sedan började ni redan titta på den.
Ja, Sen hade Värmlandsoperan tagit rättigheterna för Värmland då, så vi åkte ner och tittade och kände det här är ju roligt, det skulle ju fungera. Och sen för ett år sedan så ringde Henrik till mig. Du, vet du vem som har rättigheterna på den här gentlemannen? Ja. Så jag sa bara, ja. Ja, jag kunde väl förstå det. Så han ville att vi skulle sätta upp den. Ja. Och han ville gärna få göra de här 8 rollerna.
Mm.
Och det gör han ju med bravur.
Ja, jag har förstått det.
Mm. Första gången jag jobbade med Henrik var 2005. Och det är ett antal år sedan. Det var med Magnus och Brasse på Kinateatern. Då gjorde vi Muntergökarna, samma som Solskenspojkarna, men vi tog ett annat namn. Då var Henrik med, så att sen har vi jobbat lite till och från.
Sen är ni lite konkurrenter också.
Ja, nu har han ju Skala, ja, precis. Så, men vi kan ju inte, vi sätter ju upp olika, den är ju lite mindre teater.
Ja, och jag vet.
Det är härligt att ha honom hos oss, tycker jag.
Och vad är det som går upp på Kina nu då? Det är Jill som går ett mellanspel nu efter Book of Mormons.
Ja, och sen blir det Ghost.
Är det i höst då?
Ja. Och sen, och på Oscarsteatern blir det Så som i himlen. Mm. Och den har jag hållit på med nu i 10 år, tror jag.
Men det är ju en film.
Ja.
Men är det du som har fått idén från början att göra det till musikal?
Ja. Och uppvaktade Kai. Och han hade ju fått många förfrågningar utifrån Australien och Tyskland och... Så det dröjde en liten stund och sen var han nere och gjorde något avtal med ett bolag. Men sen när han kom hem så ringde han och så sa han, Vicky, jag har tänkt igenom och jag vill att det är du som ska producera. Så att jag har ju världsrättigheterna.
Vad härligt.
Ja,
good, det är kul.
Ja.
Men för där såg jag också för någon vecka sedan så gick ni ut med... Det är ju, blir ju Malena Ernman som spelar huvudrollen, kan man säga. Eller vilken, är det hon som sjunger Gabriella?
Gabriella sång, ja.
Då är det någon annan som spelar Fridas roll.
Ja, och hon heter Tuva. Och har varit på Göteborgsoperan och Helsingborg och Malmöoperan. Och hon är norska men hon pratar perfekt svenska. Okay. Och hon är som klippt och skuren för rollen. Och hon är ju inget känt namn.
Nej.
Men hon kommer vara så bra i den rollen. Och det är roligt att presentera.
Men hur hittade du henne då?
Hon kom på audition. Och sen har jag tittat på Filip Hjalmelid. Jag såg honom första gången när han sjöng Anthem på Lotta på Liseberg för ganska många år sedan. För han var med och spelade Chess på Göteborgsoperan. Okay. Och så har jag bara känt han, det vore roligt att få jobba med honom någon gång. Så han har funnits här och han kommer göra Micke Nyqvists roll.
Vad härligt, jag tänker det känns modigt. Och, för den känner man, där skulle man ju... Publiken kanske ville ha haft någon känd, men det känns...
Ja. Sen har vi... prästen spelas utav Anders Ekborg.
Ja.
Och Morgan Alling gör den komiska rollen som...
var det Lennart Jerkel som hade?
Ja, det var det. Det var Lennart som gjorde. Och det gör Morgan. Mm. Och vi har jobbat med Morgan förut och han är härlig och är väldigt omtyckt i publiken och av publiken.
Ja, nej, det är ju ett gäng, det är ett bra gäng.
Ja, det är det.
Så det känns ju lyxigt att kunna bjuda 2 nykomlingar på stora roller där.
Ja.
Men vem är typ hetast i teater Sverige? Alltså vem så här, vilka skådisar säljer biljetter bara på sitt namn?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag har svårt att svara på det. För det är både sammanhang och vad det är. Det har ju blivit lite tuffare teaterklimat. Det har ju blivit lite tuffare.
Så vad beror det på? Är det mer konkurrens? Eller
är det är mer konkurrens. Och det finns mycket annat. Man går ut och äter och roar sig med det. Och, alltså det är mycket annat, så det är tuffare. Mm. Så därför är det väldigt svårt att svara på vem säljer bara ut. Det är inte lätt.
Men man tänker ju så här, åtminstone historiskt sett så har det varit så här, Robert Gustafsson och Susanne Reuter, de borgar i alla fall för kvalitet, och man vet ungefär vad man
får. Ja, absolut.
Så här. Men,
Robert säljer och Susanne. Men jag tror också att det är i sammanhang och att Robert och Susanne har ju varit ett väldigt bra par. Mm.
Men finns det någon som, det känns ju också som att du har jobbat med de flesta, men finns det någon som du inte har jobbat med som du drömmer om att jobba med? Där det aldrig liksom har funkat, kanske tidsmässigt eller så?
Tidigare var det ju då, nu ska jag ju få jobba med henne, med Malena. Mm. Det har jag ju känt länge, att det skulle vara fantastiskt att få jobba med henne. Så det är jag jätteglad för. Mm. Nej, men det är ingen så där direkt som jag kommer på.
Nej, men det är för att du har jobbat med de flesta.
Ja, det är ju det. Alltså det är nästan, vilka har jag inte jobbat med?
Men jag tänker så här, Peter Jöback är ju på Broadway nu.
Ja.
Och gör Fantomens 30-årsjubileum. Har du någon gång tittat utanför och tänkt så här att innan du lämnar över till Johan, att du skulle kanske vilja producera en föreställning på Broadway till exempel?
Jag fick ju faktiskt förfrågan när vi gjorde Singing in the Rain. Mm. Då kom ju Steven Susskind över som en stor man på Broadway som ägde rättigheterna ihop med familjen där. Han kom över för han sa, jag förstår inte vad ni gör, för den har inte gått så bra ut i världen och det bara rasar in pengar. Mm-hmm. Vi spelade ju den i 3 år. Mm. Och han sa, den här föreställningen exakt som den är skulle du kunna plocka över på Broadway. För både Kalle och Renny pratar ju amerikanska. Mm. Alltså de har ju språket. Mm. Och Hanna, och han sa. Och sen kanske fylla på. För att det skulle kunna sprida sig. Och de kunde även vara med och satsa lite pengar. Mm. Men då kände jag, det här var ju 2007. Mm. Ska ska jag liksom dra över till Broadway? Och så att nej, jag tackade nej och kände att och det kostar ju mycket pengar och den marknad man inte har en aning om. Men det var lite roligt, förra året så hyrde jag Apollo-teatern för föreställningen From Sammy With Love. Mm. Och då träffade vi på en man som sitter i styrelsen på Metropolitan och BAM och andra teatrar. Han blev så överraskad och tyckte, för han sa, jag har sett det mesta. Jag blir aldrig överraskad, förvånad eller imponerad längre. Men det blev han. Så Renny var över och träffade honom i juni. Så vi håller faktiskt på att se om vi kan hitta en producent. För han kunde satsa pengarna om vi hittade en producent. Mm. Det håller jag i alla fall på att undersöka om det är möjligt. Och på en lite mindre teater.
Men ångrar du att du inte...
Nej.
För jag tänkte det som Johan sa till dig. Ja. Det enda man ångrar är det man aldrig gjorde.
Ja. Men nej, jag ångrar inte det. För jag insåg också... Jag hör ju när de pratar pengar, alltså vad det kostar. Det är ju därför det är ofta så många producenter på en föreställning. Mm. Här är vi ju, jag menar, det är Bosse och jag och Johan som är. Men där kan det ju vara en 8 producenter på en föreställning. Så jag kände... hade jag varit lite yngre hade jag nog gjort det. Men jag kände, nej, det är för stort jobb. Och nej, jag ångrar inte det.
Men det känns ju att om det är någon som klarar det så är det ju du. Nej, men jag tänker just med det här orädda.
Ja.
Och nu med erfarenheten.
Mm.
Men när blev du riktigt knockad senast då? Alltså när du såg någonting. För jag misstänker att du åker till London och till New York och runt världen och tittar på olika shower och teatrar.
Mm.
Eller föreställningar.
Ja, jag tyckte ju till exempel, vi var över och såg The Play That Goes Wrong. Det var inte så att jag blev knockad, men jag tyckte att det var väldigt... Jo, Spamalot blev jag när vi såg Spamalot i London.
Mm.
Då blev jag, what? Men då, där var jag lite feg. För då kände jag, den kommer nog inte funka i Sverige. Så att när jag blev erbjuden rättigheterna så tackade jag nej. Mm. Och då var Julius nere i Malmö som har Nöjesteatern. Mm. Han tackade jag och satte upp den. Och då åkte vi ju ner direkt och tittade. Och sen kunde vi ju göra den i Stockholm och då bytte vi lite roll. Då hade vi ju Henrik Dorsin med och så. Där blev jag, men det var lite roligt. Eftersom, där fegade jag och kände, kan man...
Ja, men så skulle jag nog också ha känt.
Ja.
För den känns inte klockrent på det sättet. Men,
nej. Och nu ska vi åka över... Vi har inte planerat än vad vi ska se. Nej. Men vi känner nu så åker vi lika gärna till London som till New York. Det här med resa och när man kommer hem ta ett par veckor innan man är normal igen. Så, och det går mycket bra på West End nu. Så vi ska ta en liten resa.
Men tycker du att det är stor skillnad på... ensemblen. Alltså om man är på Broadway, alltså det är klart att där går det väl, jag vet inte hur många dansare på dussinet.
Mm.
Men tycker du att det är stor skillnad på de amerikanska uppsättningarna och de svenska?
Ja, därför att jag tycker de amerikanska, de spelar ju kanske år ut och år in och kanske 8 föreställningar i veckan. Du kan kanske inte ha den där energin så som våra svenska skådespelare, musikalstjärnor. Det lyser ju och det finns en mer energi, tycker jag, här.
Ja, vad intressant.
Och jag tror att ja, säg att du kanske har spelat Fantomen i 15 år. Mm. Det är klart att inte det kan finnas
ja, den glöden. Det kan jag känna också. Alltså ja. Att vissa föreställningar kan kännas trötta.
Ja.
Och där har...
men är man på en premiär så är det ju... Men jag menar, ibland är det ju att man kommer över efter 2 år och ser. Och då kan man känna att det inte finns.
Jo, men det är sant. Mm. Att man där kan känna att de inte... Men annars brukar jag tänka ibland i vissa lägen att de är så jävla vassa.
Mm.
Alltså ensemblen. Alltså det känns som att den minsta lilla roll är någon som...
Mm.
Alltså som egentligen hade varit en huvudroll i Sverige. En huvudrollsinnehavare.
Mm.
Att de liksom... Det finns så många... Alltså det finns det så många konkurrenser.
Absolut. Ja, men det gör det. Men jag måste säga, vi har fantastiska musikalartister, stjärnor här i Sverige. Det har vi. Och det var nu som upphovsmännen från Gentleman var över på premiären.
Mm.
Och de tyckte att den här föreställningen var bättre än deras egen som de hade satt upp. Och de var så imponerade av Dorsin och utav allihopa.
Vad kul.
Ja, du får komma ner och titta. Så vi har många fantastiska, men det är ju som... Alltså de stjärnorna som finns i USA, det är som du säger, det finns ju hur många som helst.
Men det är inte heller alltid så bra att ha en superstar i en huvudroll. Jag tänker man har sett, du har ju satt upp Victor Victoria.
Ja.
Och den såg jag på Broadway, det är väl också en 20 år sedan. Julie Andrews hade huvudrollen, men under en period så skulle Liza Minnelli hoppa in.
Ja.
Och då flög jag över för att hon är en stor, jag gillade henne, eller gillar, men ja. Hon är ju en ikon.
Mm.
Och det var ju katastrof.
Mm.
Men det var ju liksom, där var ju stjärnan. Bara hon, när hon skulle göra entré så går hon lite bak i kulissen.
Mm.
Och alla vi bögar i publiken stod alla ställde sig upp och skrek så fort man skymtade henne. Så det överskuggade ju hela, ja, den andra som sjöng innan. Mm. Men det var ju roligt. Men...
Vi satte upp Victor och Victoria här och vi fick jättebra recensioner.
Mm.
Men publiken kom inte i den utsträckningen som vi behövde.
Nej.
Så att, ja.
Nej, men det är väl också det där att ja, den är inte så etablerad kanske.
Nej.
Men apropå det, har du gjort någon flopp någon gång?
Ja, alltså den var, vi fick ju fina recensioner, men vi tappade ju 9 miljoner på hösten. Sen flyttade vi den till Malmö och där tog det upp sig lite, men det kostade mycket. Mm. Men någon flopp...
Du har aldrig gjort någonting som har behövt läggas ner?
Nej.
Det var inte du som producerade den här Blå ängeln på Intiman?
Nej. Det var inte det.
För den premiären var jag på.
Mm, jag med.
Och jag har aldrig varit med om maken. Alltså den läskiga känslan. Dels så... det var en upplevelse på det sättet att man såg hur de slet på scenen. Och i deras blick såg man ju att de förstod ju vad det här skulle barka.
Ja, exakt.
Det var så plågsamt.
Mm,
och
jag håller med dig.
Och jag minns att det var en snurrscen som lät.
Mm.
Och jag tänkte, ska den där snurra en gång? Alltså det fram och tillbaka, det knirra och knarra.
Mm.
Och sen så, jag vet inte om det här är en efterkonstruktion, men jag vill minnas att i vanliga fall när man går på en premiär så är det ju vänner, kändisar och det är så här, alltså som också skulle, även om de tycker att det är lite sådär så är det ju jubel.
Mm.
Men jag vill minnas att det var åtminstone i några sekunder, det var knäpptyst
när
de kom in. Och även mitt hjärta stannade nästan och deras vägnar. Och den fick ju läggas ner sen efter några föreställningar. Du har aldrig gjort någon sån grej?
Nej, det har jag inte. Men vet du, när man om att bli knockad, jag kom på det nu. Och det var när vi var på Apollo-teatern och såg Dreamgirls.
Mm.
Och just på den anrika teatern med bara svarta och Dreamgirls. Alltså nu får jag gåshud. Nej, men det var så bra. Det var så bra. Så i pausen sprang jag ut och ringde till teaterförlaget. Jag måste få rättigheterna på den här. Vi fick det sen, men det skulle kosta ganska mycket. Och så vi fick inte till det.
Nej.
Men då blev jag fullständigt bara... Ah, och de danser och hur de sjöng. Mm. Ja, det var en upplevelse.
Men var det länge sedan?
Ja, ja. Det är länge sedan.
Var det då som hon... Det var inte så länge sedan som hon Jennifer Holliday hade...
En, ja, vi ska
hon
se
fick väl hur... sitt genombrott i den?
Ja, ja, just det. Det fick hon ju. Det här var senare. Ja. Och, men just att se den på Apollo-teatern, det var så starkt. Mm. Och jag kommer ihåg Sarah Dawn Finer var med oss. Och hon var, alltså vi och Renny och Kalle, alltså vi var alla, vi var knockade. Det var...
Men det är ju mycket, jag kommer ihåg första gången jag såg Rent också i New York för 20 år sedan. Och det är ju inte en värstingföreställning på det sättet. Men då var jag hyfsat ung, var i New York för första gången.
Ja.
Och den hade precis haft premiär så man fick inga biljetter. Däremot kunde man köa.
Ja.
För den här första raden. Mm. Så att vi gjorde ju en sport där. Jag tror att vi fick köa i 3 dagar innan vi fick. Så att man levde ju lite. Och då så såg man föreställningen.
Ja.
Och sen när man kom ut på gatan så upplevde man ju nästan samma sak som man hade sett. Så att därför blev det en väldigt stor upplevelse för mig. Så att det är som du säger, när du sitter på Apollo och ser det där så blir det liksom halva det grejen.
Ja,
att det är
det förstärkte liksom så. Ja.
Så, att, nej, men så att man kan ju få värsta kicken.
Mm.
Och sen så kan man också få den här Blå Ängeln-grejen. Fast det var en kick på ett annat sätt. För det var ju... Ja, en upplevelse.
Hur gör man nu då? Ja.
Ja, jag tänkte om det var inte du som hade gjort det.
Nej, det var inte det.
Men har du satt upp någonting någon gång som du har trott stenhårt på men som alla andra sa så här, det där kommer aldrig funka? Alltså har du fått igenom något sånt där som sen blev en succé?
Ja, alltså det var ju inte många som trodde på Singing in the Rain. Och ska du sätta upp den där gamla... Nej, och det, oj, och det, hur ska det funka? Good morning, good morning. Alltså, du vet.
Men vad i det, i hela det här, i ditt tänk, fick dig att vara så övertygad om att det här är rätt?
För jag älskade filmen och jag tror när jag såg den när man var då mycket yngre att det fanns någonstans här. Och sen såg jag den, då var jag kanske 17-18 år, första gången jag var i London. Och då var Tommy Steele med. Så att det fanns någonstans, du vet, inte om... Men jag tyckte att det var fantastiskt. Och sen när vi fick till med både Kalle och Renny, och då var ju Hanna lite ny... Och sen Sissela och så Reborg, och det blev ju en sån succé. Så vi spelade den i 2,5 år på Oscars och sen åkte vi till Göteborg och spelade någon månad eller två.
Men
det var många som kraxade. Det där kommer inte att funka. Det där, den där gamla dammiga.
Men det kan jag förstå. För att min generation kanske har ju inte den, har inte fått den kicken av Singing in the Rain innan som du hade i ditt hjärta.
Nej. Men för det är ju vissa saker som finns. Och det är som... jag känner lite nu med Så som i himmelen, för jag älskade filmen så mycket. Och jag var så lycklig för jag var medbjuden på efterfesten. För jag var där med Valle Bergendahl, legendarisk filmproducent. Så jag kunde, och jag gick fram till Kai och sa att jag måste bara få tacka personligt så här. För jag tyckte den var så fin. Mm. Så... Det känns väldigt speciellt nu tycker jag att få till påskar så att det är någonting nytt. Och...
Ja. Du nämnde där med Victor Victoria att ni losade 9 miljoner på en höst eller om det var en vår, en säsong.
Ja.
Vad kostar det att sätta upp en sån här?
En musikal kostar idag mellan 12 och 15 miljoner före premiären. före premiär. Och sen kostar det ju att driva några hundratusen per kväll. Så att,
ja, det är vansinnigt. Mm. För ibland så tänker man så här att jag älskar ju att gå på teater. Så att jag tänker inte så. Alltså, jag ska inte säga att jag är prisblind, men för mig så vet jag vill ha den upplevelsen ungefär som att man reser. Men jag förstår ju andra människor. Jag är lite på ögonblick när man ska säga allt ifrån 700 till 1300 vad det kan kosta.
Mm.
Och går man på Broadway så vet jag, vågar inte ens tänka på vad jag betalat ibland. Ja. Men vad ska jag säga, vad händer i framtiden då? För att du känns å ena sidan, kanske inte som en liten flicka, men du känns hyfsat ung.
Ja.
Nej, men det känns som att du har långt kvar.
Ja, så känner ju jag med.
Och det är ju så att liksom ja, men du känns 60 plus moms.
Jaha,
jag tar bort momsen. Nej, men så här. Och hur ser du liksom, du jobbar ju med din son Johan och han, kronprinsen, tar över. Alltså ni har samma intresse misstänker jag. Han, ser du så här, din sista föreställning? Alltså hur långt
Då tänker jag ju på att jag på Kina där, då är jag 88. Och sen är det för mig på något sätt så ålder är ingenting. Jag umgås ju med mycket unga människor och även äldre människor som är äldre.
Sådana alltså, gamlingar som Barbro.
Ja, så jag har ingen ålderslös brukar jag känna på något sätt.
Jag tänker att det förstår jag. Och du har ju säkert världens roligaste jobb. Det som är problemet i ditt jobb är ju att det är så långa ledtider eller vad man ska säga. Jag kommer från tv-branschen, där jobbar man kanske i 3 månader med en produktion så här. Som du säger, för 5 år sedan så var ni och spanade in Gentlemannen. Och sen så är det en process. Så det är ju det.
Och det är ju inte säkert att vi hade satt upp den. Nej. För att vi, för ibland så köper man en rättighet och så ligger man kanske 2 år på det, eller, och så känner man nej, det blev inget. Och så släpper man på det. Så det får man ju säga, det är ju lite tack vare Henrik.
Men har du köpt rättigheterna till mycket som inte har blivit av?
Nej, det har vi inte. Det har vi inte. För det kan vara någon, ett par som vi känner, nej, det kändes inte rätt. Men det är inte så att vi köper, för det kostar ju.
Jag fattar att det kostar, men jag tänker ibland så kanske man vill hugga något som har kanske blivit en hit, säger vi. Och sen så tänker man, det där går nog inte att omsätta i Sverige. Men jag tänker, det är också någonting jag funderat på, som jag, nu när jag ändå har det på tråden. Det här med varför är det inte enklare ibland att ta hit en... Alltså det måste ju finnas så många arbetslösa superstars, så att säga, runt om. Både på i London och i USA. Är det inte lättare ibland att göra någonting på originalspråk? Skulle det inte funka i Sverige nu när alla pratar engelska?
Jag är inte säker på det. Och eftersom vi har så mycket bra musikalartister här och skådespelare. Ett gästspel kanske man skulle kunna göra. Men att herbergera och alltså, du vet så. Men... gästspel skulle man säkert kunna göra på en månad och se hur att, ja, just ett
gästspel. Jag tänker inte på sådana praktiska saker. Nej. Som att folk ska bo någonstans.
Nej, och resa och mycket. Nej, det tror jag. Men däremot tror jag kanske att man skulle kunna göra ett gästspel en sommar, eftersom då är det mycket turister i Stockholm och det finns inte så mycket att gå på.
Men om vi säger så här då, skulle man inte Sverige redo för att svenska artister spelar på originalspråket?
Ja, du begränsar ju ändå, för att det är ibland vår publik när den hette, ja, när vi gjorde La Cage aux Folles. Jaha, Och är det inte på svenska då? Okay. Så att det är många ute i landet och vi hade någon annan titel där de ringde och frågade. Vi vill bara höra det. Väl på svenska.
Okej, det är så pass ändå. En annan sak jag har funderat på är varför finns inte guldmasken?
Ja, det tycker jag. Och jag har haft möte med några teaterchefer. För jag tycker ju absolut att den ska upp igen. Och det var ju när det lades ner. Då var det ju... Alla teatrar fick...
Vi ska bara säga att Guldmasken är ju var ett teaterpris för privatteatrarna.
Mm.
Där alla ni olika privatteatrar på något sätt var medlemmar och var någon form av jury, vad jag har förstått.
Nej, vi var ju inte jury utan vi utsåg en jury och de var ju 5 personer.
Okej, det funkade så.
Och så skulle de åka iväg och bo och så skulle de äta. Och till Göteborg och sen kanske ner till Göteborg igen och till Malmö. Och sen kostade det att göra de här guldmaskerna. Så varje teater fick betala om det var kanske 20 000. Och då var det en lite mindre teater som hade en fantastisk produktion. Men de hade inte råd. Och då kändes det,
ja.
Det kändes så fel att den teatern kunde inte vara med. Och då kände jag, och många med mig, att man får hitta på, vi kanske ska se om man kan hitta någon sponsor, kanske tåg och flyg, för många kommer, någon hotellkedja och så. Men jag tror att vi ska börja rycka och dra i det igen.
Jag tycker att Sverige borde ha ett teaterpris.
Ja.
Det här har jag gått och funderat på också i så himla många år, för det hade varit min dröm att jobba med. Men jag tänkte också att jag förstod att det var en intern grej.
Mm.
Och priset förlorar såklart inte sin tyngd, men jag tänker att dels så tycker jag att det skulle varit ett större pris.
Ja, absolut.
Så att det hade varit privatteatrar, att man hade haft kategorier för krogshower, kanske även för någon viss typ av turnéer, men även institutionerna till viss
del. Absolut, och det är det vi pratar om, att det måste vara, ska man dra igång det här, då måste det bli ett större pris, att alla teatrarna är med. Och
men min idé är då att det här skulle heta Vicky. Nej, men jag skojar faktiskt inte nu. Utan jag tänker mig att du har ju gjort lika mycket för teater och nöjes Sverige som exempelvis Stickan Andersson har gjort för Musik Sverige.
Mm.
Så att det hade varit det perfekta arvet efter dig att du hade instiftat ett teaterpris som var en Vicky.
Mm.
Så att även om 30, 40, 50 år så delar man ut en Vicky.
Ja, men det kanske man kan göra. Men just att ha alltså guldmasken igen eller vad det heter, att få igång det och göra det stort. Mm. Du kanske ska börja dra i det.
Ja, men ett teaterpris måste det måste faktiskt Sverige ha, känner man.
Ja, absolut. Som de har nere i Danmark. Det är ju stort. Och det är ju viktigt att belysa teatern också.
Mm. Men så det får vi slå ett slag för.
Ja, det gör vi.
Och sen lite avslutningsvis här. Vad är du mest stolt över i din karriär?
Ja, jag är stolt över många saker. Att jag har vågat och haft modet. Och en del utav det är ju naturligtvis att Oscarsteatern. För precis när vi hade gjort klart så gick jag ju där utanför och tittade lite. Oj, det är min teater jag har skrivit på. Det...
Skräckblandad förtjusning.
Ja, absolut, absolut. Så det är väl en del. Och sen är jag ju väldigt glad att ja, förutom självklart så är jag mest stolt över Johan, över min son. Men om vi pratar profession karriär, så tror jag det är Oscarsteatern och det är 20 år sedan, så i höst är det 20-årsjubileum. Och
ja, men det ska du vara stolt över. Vilken grej. Men vem tycker du att jag ska bjuda in hit i podden då?
Jag tycker kanske att du skulle bjuda in Barbro.
Mm. Jo, men hon är ju fantastisk. Jag har träffat henne många gånger. Ja, men det ska jag absolut försöka få till. Men då får jag tacka dig, Vicky, för att du ville gästa mig i podden.
Ja, tack så hemskt mycket. Det har varit en jättetrevlig pratstund.
Ja, det var fantastiskt roligt att se dig. Du gav mig energi.
Vad härligt! Ja.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte att gå in och följa Kändispodden i er poddapp, så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Okej, tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej, hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.